Jag vet inte med er riktigt, men någonting som jag alltid har varit väldigt, väldigt fascinerad av, det är det här med hjältar. Och jag vet inte om det är typiskt killar egentligen. Jag vet inte, när jag växte upp så var min allra största hjälte var MacGyver. Är det någon som har hört talas om honom någon gång? Fredrik, alltså det var min stora hjälte. Varje onsdag klockan 17:50 på SVT1. Då sände de avsnitt av MacGyver och då bara sprang alla killar i Furusjö, sprang hem till Granvägen 9 där jag bodde och kollade på MacGyver. Och det var en underbar hjälte tyckte jag alltså. Men jag tycker det är fantastiskt att vi som människor har hjältar. Att vi har människor som har betytt någonting som vi ser upp till och som vi försöker lära oss av. Och jag vet inte vem just din hjälte är. Det finns ju väldigt många olika. Det kanske är din mamma eller pappa. Det kanske är någon historisk person, någon fotbollsspelare, någon politiker. Men jag tror vi har hjältar allihopa i våra liv. Även om vi inte kallar dem han eller hon är min hjälte. Så jag är ganska säker på att vi har hjältar i våra liv allihopa. Människor som har gjort avtryck i ditt liv eller historien och som du kan se upp till. Och det är nog så att ända sedan de första människorna gick här på jorden så har man skapat sig hjältar. Man har sett att oj, kolla vad han gör, kolla vad hon gör. Så skulle jag också vilja göra. Och så berättar man för sina barn om den här människan. Och så skapas den här hjältehistorien. Men idag skulle jag bara vilja prata om ett ämne. Och det är att du och jag kan få bli hjältar. Du och jag kan få vara med och göra avtryck i historien. Och jag vet inte med dig, men när jag hör de orden, då börjar mitt pojkhjärta klappa lite extra mycket. Kan jag bli en hjälte? Ja, Bibeln säger faktiskt att jag kan få bli det. Jag kan få bli en som inte är en i mängden bara, utan jag kan få sticka ut. Jag kan få betyda någonting här i världen. Jag kan få göra skillnad i andra människors liv. Och jag tycker det är ett underbart budskap. Jag skulle vilja ta med er till Gamla testamentet idag. Och ibland så kan man ju känna att det är lite tjatigt att läsa Gamla testamentet. Jag kan känna ibland att man slängs direkt in i släkttavlor, i krig och allt vad det är. Men om man skrapar lite på ytan så upptäcker man ganska snart vilken fantastisk tillgång det är med Gamla testamentet. Och hur många underbara gudsord och hur mycket vi kan lära oss därav. Och den här historien, berättelsen som jag ska referera till idag, den hittar vi i första Samuelsboken, kapitel 14. Och det handlar om kung Saul. Saul, han var den första kungen i Israel. Israel hade inte haft någon kung innan, men så sa folket att nu vill vi ha en kung. Så då valde man Saul. Och jag vet inte hur du tänker när du tänker på en kung. Men om man såg på bröllopet igår så har de ju ganska enkelt kan man tycka, va? Man föreställer sig att de har det ganska flådigt, en lyxig vardag så. Och jag tänker att Saul hade det också. Hur tänker man på en kung förr i tiden? Jo, de ligger ju på någon silverbricka och blir matade med vindruvor av sina tjänare. Är det bara jag som tänker så? Men så föreställer jag mig en kung, va? Han sitter där i någon fin fåtölj och så står tjänarna med vindruvor och sånt och matar honom. Och Saul, han hade nog ett ganska gott liv, tror jag. Han blev vald till kung. Han hade ett gott liv där i Israel. Men precis som du och jag, när vi har haft semester i 3 veckor... på det här fina hotellet, då blir vi ganska trötta på det till slut, eller hur? Det är helt underbart de första veckorna. Vi får bada i poolen, vi får ta det lugnt, vi får sova ut på morgnarna, vi får äta av buffén. Men till slut så blir vi ganska trötta på vår semester. Så är jag i alla fall. Och jag tror kung Saul var likadan. Han tyckte det var underbart att vara kung. Han tyckte det var gött att få vindruvor där av sina tjänare. Men till slut så var han trött på det. Och kung Saul tänkte att jag har blivit vald till kung, men jag vill ju bli en hjälte. Jag vill att folk ska se upp på mig. Jag vill spela en roll i Israels historia. Jag tror att kung Saul tänkte så. Och då sa han att de här filisterna som hela tiden anfaller Israel, som kommer med horder och rövar bort våra boskap och förstör våra städer, de ska jag sätta stopp för och jag ska bli en hjälte för Israels folk. Och så kung Saul, han samlar ihop en armé på 3000 pers. 3000 israeler skulle gå ut och besegra filisterna och Saul, han skulle bli en hjälte som skulle bli ihågkommen för alltid i Israel. Så Saul och hans armé på 3000 pers, de gick ut på ett fält där och så kom den filisteiska armén. Och den bestod av 30 000 stridsvagnar, står det. 6 000 ryttare och fotfolk, lika många som sanden på havets strand. En enorm armé tornade upp sig mot Saul. Han hade 3000 pers och filisterna hade 30 000 stridsvagnar, 6 000 ryttare och ett enormt antal fotfolk. Saul, han hade inte riktigt tänkt på vad han höll på att göra. Han ville bli en hjälte, men han försökte gå i sin egen kraft. Han vände sig inte till Gud överhuvudtaget, utan Saul, han ville göra det på egen hand. Och jag kan känna att det är så här i mitt liv många gånger. Att jag går i godan ro som Saul gjorde. Jag har det ganska gott, jag har det ganska behagligt. Men plötsligt, som på ett klick, så förändras omständigheterna runt omkring mig. Och det känns som en armé tonar upp sig i fjärran som jag inte har någon chans att slå överhuvudtaget. Och jag tror att du kan sitta här inne som känner likadant. Omständigheterna runt omkring oss kan ändras. Det kan vara ett brustet förhållande, arbetslöshet, död eller sjukdom. Det kan gå från att vara en semester som det var för Saul när han låg där och blev matad med vindruvor till att plötsligt stå inför den här armén som han inte har en chans att slå. Det kan hända i ditt och mitt liv snabbare än vad vi anar. Det känns helt hopplöst. Hur ska jag klara mig ut ur den här situationen? Och ibland kan jag känna så som kristen i Sverige. Det är 3% av Sveriges befolkning som går till kyrkan, som vill vara med i en församling. 3%. Och ibland känns det som att politiker, media och skolorna bara tonar upp sig som en stor armé i fjärran som man inte har en chans att slå överhuvudtaget. Så kan jag känna ibland att vi är en liten armé på 3000 pers som ställs inför en enorm fiendearmé. Och hur ska vi kunna klara oss? Hur ska vi kunna slå den här armén egentligen? Så känner jag många gånger. Och faktum är att det inte slutar det där. För man behöver ju smeder om man ska vinna ett krig. Man behöver vapen, svärd och pilbågar. Men filisterna hade rövat bort alla smeder i hela Israels land. Det fanns inte en enda smed. Så israelen hade ingenting att slåss med. Det fanns 2 svärd i hela Israels armé. Saul hade 1 och hans son Jonathan hade 1. Resten fick slåss med vad de hade. De hade inga svärd. Och Saul, han blev alldeles förskräckt. Han som ville bli en hjälte, han som ville göra det på egen hand, han sprang och gömde sig och han tänkte att det här kommer jag aldrig klara av. Men hans son Jonathan, han tänkte helt annorlunda. Medan Saul var en ganska alldaglig hjälte, alldaglig människa, så var Jonathan en hjälte. För Jonathan, han sa det, att vi har ju Gud på vår sida. Vi har ju Gud på vår sida, Israels Gud. Han kan hjälpa oss. Så Jonathan sa till sin vapenbärare att du och jag, vi är 2 personer. Kom, vi går upp och försöker besegra den här stora armén. Och det blir ju så lätt i våra liv att vi gör som Saul. Vi försöker gå på egen hand. Men jag tror vi behöver bli mer lika Jonathan. Och tänka att vi har Gud på vår sida. Och i första Samuelsboken 14:6. Då står det här att Jonathan sa till vapenbäraren: låt oss gå över till de där oomskurna hedningarna. Kanske hjälper oss Herren. För han kan ge seger lika lätt genom få som genom många. Medan alla andra israelerna satt och gömde sig i sitt läger, medan Saul hade dratt täcket över huvudet, så sa Jonathan: men Herren, han kan ge seger lika lätt genom få som genom många. Kom, så går vi över till deras armé. Och Jonathan och hans vapenbärare, de gick upp i filisternas armé. De satte skräck i den. De började slåss inbördes. De vände sig mot varandra. Och när israelerna såg det så anföll de. Och filisterna försvann ut ur landet. De var besegrade. Inte tack vare Saul. Inte tack vare den 3000 männen. Utan tack vare en man, Jonathan, som var en hjälte. Han var en Guds hjälte. Jag tycker det är en ganska fantastisk historia. Alltså. Att Gud använde en man. Han använde Jonathan för att rädda Israel. Han frälste Israel den dagen. Och jag tror det är likadant idag. När vi som kristna i Skillingaryd, eller vi som kristna i Sverige, känner att allting är hopplöst. Man hör hela tiden de här debatterna om politiker, media, skolor som inte tycker om kristendomen. Som inte tycker att kristendomen ska få spela en plats. Man har kompisar och släktingar, det har säkert ni med, som förlöjligar en för att man tror på Jesus. Och det kan kännas så. Som att vi har en hel armé som står emot oss, som vi inte har en chans att slå. Men då tror jag att Gud vill säga till oss idag att det spelar ingen roll hur många vi är. För Gud kan ge seger lika lätt genom få som genom många. Bara vi vänder oss till Gud. Bara du och jag vill bli hjältar i hans armé. Vi ska inte försöka gå i egen kraft som Saul gjorde. För då har vi ingen chans. Saul, han insåg att han var chanslös. Men om vi gör som Jonathan och säger vi har Gud på vår sida. Då tror jag vi kan få se mirakel hända också i Skillingaryd. För Gud, han behöver inte en hel armé. Utan han behöver vilja hjärtan. Jag tror det är det handlar om. Många gånger tror vi att vi måste vara så många. Men Gud, han säger att jag behöver bara ett villigt hjärta. Han behövde bara Jonathans hjärta den dagen. Och det gjorde en enorm skillnad för Israels folk. Och det var ingenting speciellt med Jonathan. Men han var villig. Och han hade ett svärd. Han var en av de två som hade svärd. Och i Bibeln så har vi lärt oss det. Att Guds ord, det är vårt svärd. Och jag tror vi behöver tänka på det också i våra liv. Att vi behöver påminna oss om det varje dag. Att om vi ska gå ut och vara hjältar. Att om vi vill gå ut och vara Guds stridsmän. Då behöver vi svärd. Då behöver vi vända oss till Guds ord varje dag. Det handlar inte om att vara perfekta. Utan det handlar om villiga hjärtan. Och i första Samuelsboken 14:23. Då står det att så skänkte Herren seger åt Israel den dagen. Herren skänkte seger åt Israel. Det var ingenting de hade gjort i egen hand. Det var inte tack vare Jonathan egentligen. Utan det var en Guds gåva. Han skänkte seger till Israel den dagen. Och han kan skänka seger till dig och mig. När vi står inför de här hopplösa situationerna. När det känns som vi inte klarar oss ur den jobbiga situationen som vi står inför. Då kan Herren skänka dig seger. Och jag tycker det är ett underbart löfte. Och jag skulle vilja dela en historia, en berättelse som har betytt väldigt mycket för mig. Och den är inte hämtad ifrån Bibeln, men det finns en underbar sanning bakom det. Och det handlar om en katolsk präst i Polen som heter Maximilian Kolbe. Och en del av er har kanske hört den här historien, men jag vill dela den med er idag. Under andra världskriget så i Polen så bodde den här prästen Maximilian Kolbe. Och han såg att judarna förföljdes något alldeles fruktansvärt i Polen. Och vi som pingstvänner och alliansare, vi kanske tänker en katolsk präst. Är det så mycket att ha egentligen? Katoliker? Nej, det vet jag inte om jag tycker om. Man tänker ju så lätt. Men vi har med oss det som ett arv. Men det här Maximilian Kolbe, han var en underbar gudsman. När han såg att judarna förföljdes så sa han, kom hem till mig. Göm er i min källare. Göm er uppe på min vind. För ni är Guds folk. Ni måste överleva. Men Maximilian Kolbe, han arresterades av nazisterna och han skickades till Auschwitz. Det här ökända koncentrationslägret. Och Maximilian Kolbe, han fick leva där. Han fick knappt någon sömn. Han fick jobba hela dagarna och knappt någon mat. Och han led något alldeles fruktansvärt. Och en dag när de skulle ställa upp och kommandanten skulle räkna så att alla fångar var där så fattades tre personer. Det var tre personer som hade lyckats rymma från Auschwitz. Och kommandanten blev fullständigt vansinnig och ropade att det är ingen som kan fly från mitt läger. Det ska ni få lära er. Så han räknar ut 10 personer som han skulle straffa med döden på grund av vad de här tre flyktingarna hade gjort. Och en av dem, han hette Franciszek Gasnowinicek, tror han heter. Men jag säger Franciszek, det hette han i förnamn i alla fall. Han var polsk jude. Och Franciszek var en av de 10 som skulle få dö, betala med sitt liv. Och han blev fullständigt desperat. Han föll ner på knä och ropade, men min fru, mina barn, jag kommer aldrig få se dem igen. Och han bara skrek ut från sitt hjärta, han var så rädd för döden. Och då steg den här katolska prästen Maximilian Kolbe fram och sa till kommandanten att jag vill ta hans plats. Jag vill dö istället för Franciszek. Och kommandanten sa, ja visst, det går jättebra. Det är 10 personer som måste dö. Jag bryr mig inte om vilka 10 det är. Så Maximilian Kolbe fick ställa sig där. Och Franciszek fick fortsätta att leva. Och den dagen så dog Maximilian Kolbe där. Och Franciszek, han överlevde faktiskt Auschwitz. Han kom ut och han har berättat där. Och skrivit böcker om det här, om Maximilian Kolbe. Jag tycker det är en sån fantastisk historia. Och även om du och jag aldrig kommer ställas inför en sånt här läge. Det hoppas jag inte. Och jag ber till Gud att vi aldrig kommer behöva ställas inför något sånt här så är det ändå en hjältehistoria som vi kan lära oss väldigt mycket av. För vilket evighetsperspektiv Maximilian Kolbe hade. Vilket evighetsperspektiv. Han visste att han skulle få lida något fruktansvärt när han tog den här mannens plats. Men han tänkte att jag är frälst. Det är inte den här mannen. Så han bytte plats. När det kostar på för dig och mig att vara hjältar. När det kostar på att vittna för våra grannar. När det kostar på att stå upp i på vårt arbete. Då behöver vi ha ett evighetsperspektiv. Visst, det kanske är jobbigt nu. Men vi vinner någonting i evigheten på det. Maximilian Kolbe, han är helgonförklarad idag. I alla fall saligförklarad i katolska kyrkan. Det var en stor man, verkligen. Och det behöver inte handla om så stora saker för dig och mig. Men vi måste ha det här perspektivet. Vill vi bli hjältar, då måste vi offra någonting också. Det handlar inte bara om att få. I Joel 3:10, då står det ett fantastiskt bibelord. Det står att den svage ska känna sig som en hjälte. Den svage ska känna sig som en hjälte. Och då blir jag så fascinerad av Bibeln än en gång. För medan serietidningar, filmer, böcker, allting du och jag hör, det handlar om att det är de starka som är hjältar. Det är de starka som får förändra världshistorien. Då säger Bibeln att det är den svage som ska få känna sig som en hjälte. Jag tycker det är så underbart. För du och jag, med alla våra fel och brister, vi kan få känna oss som hjältar. Bara vi har samma inställning som jungfru Maria hade när ängeln Gabriel kom och talade med henne. Då sa hon, jag är din tjänare. Gör med mig som du har sagt. Hon insåg sina fel och brister. Men hon visste att den svage, hon ska förtjäna sig som hjälte. Och det är den inställningen du och jag måste ha. Vi måste komma till Gud med alla våra fel och brister. Men vi måste ändå ha inställningen att vi vill bli hjältar. Vi vill göra en skillnad i Skillingaryd. I Sverige så lever vi i en kändiskultur. Det hör vi ju ganska ofta. Man gjorde undersökningar bland ungdomar för 50 år sedan. Vad vill du ha för jobb när du slutar gymnasiet? Och då svarade ungdomarna att de ville ha högstatusyrken. De ville bli doktorer, professorer, arkitekter, ingenjörer. De ville bli företagsledare. Det var vad ungdomar drömde om för 50 år sedan. Men när man gör de här undersökningarna idag, då får det ett helt annat resultat. Det ungdomar vill bli helst av allt idag, det är att bli kändisar, svarar de här undersökningarna. De vill bli kända, de vill att folk ska prata om dem, folk ska känna igen dem på stan, folk ska se dem på tv och i media. Det är vad ungdomar drömmer om mest av allt idag. Och det kan handla om att bli känd från en dokusåpa eller att man sjunger en halvdålig sång i Melodifestivalen. Det spelar ingen större roll, bara man blir känd. Och jag skulle bara vilja skicka med dig en tanke. Att vi har ett attraktivt budskap för de ungdomarna. För i Guds ögon så är du och jag kändisar redan. I Guds ögon så är du och jag kända. Det säger Bibeln så många gånger. Att du och jag är kända av Gud. Du och jag är älskade av Gud precis som vi är. Och vi har en hjältepotential inom oss. Jag tycker det är ett underbart budskap. Och det kanske låter klyschigt. Det här har jag hört så många gånger. Men jag skulle vilja utmana dig här inne. Att när du möter ungdomar. När du möter någon den här sommaren. Och bara försöka förmedla det här budskapet. På ditt eget sätt med dina ord. Att du är älskad. Du är redan känd i Guds ögon. Du behöver inte söka uppmärksamhet hos någon annan. För Gud, han känner redan dig. Vi har en kändiskultur också genom kyrkan. Inom kyrkan, men det är en underbar kändiskultur. Det är en positiv kändiskultur. För vi är kända i Guds ögon. Och jag ska gå in mot landning här. Jag ska inte prata längre. Men jag tror det är ett underbart budskap i alla fall. Att du och jag har en potential att bli hjältar. Men vi behöver ställa våra hjärtan till Guds förfogande. Och Jesus Kristus, han som är den enda felfria människan, han som är syndfri, han lät spika upp sig på ett kors för din och min skull. Och han är väl egentligen den enda. Han är den enda som verkligen har förtjänat sin hjältestatus. Och i Jesaja 9:6 då står det ett bibelord om Jesus som jag vill avsluta med. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn, allvis härskare, gudomlig hjälte. Evig fader, fredsfurste. Vänder vi oss till den sanna hjälten Jesus Kristus, så har du och jag en enorm potential. Och jag tror vi kan få betyda någonting under sommaren, under våra semestrar, för de människorna som vi möter. Herre, jag tackar dig för att vi får samlas här i ditt namn, Herre. Jag tackar dig för att du är mitt ibland oss nu, Herre. Och jag tackar dig för att vi har en potential att bli hjältar, Herre. Jag tackar dig för att du använde Jonathan den dagen för att rädda Israels folk, rädda Israels land, Herre, från förstörelse, Herre. Jag tackar dig för att du kan använda var och en som sitter här inne, Herre, till att göra stora och små saker i ditt namn, Herre. Jag ber att du bara ska resa upp oss, Herre, att vi ska få bli hjältar i din armé, Herre. Att vi ska få bli hjältar för människor som vi möter den här sommaren. Att vi ska få bli hjältar för familjemedlemmar som ännu inte har fått lära känna dig, Herre. Att du bara ska ge oss villiga hjärtan, att våra hjärtan verkligen ska få göra en skillnad i det här samhället, Herre. Det spelar ingen roll hur många vi är, för du kan ge seger lika lätt genom få som genom många, Herre. Du ser oss som sitter här inne, som bara ropar ut till dig idag, Herre, använd mig. Jag tackar dig för att du ser dem som ber den bönen inom sig just nu, Herre. Och jag tackar dig för att du vill resa upp dem. Du vill visa vilket uppdrag du har för dem, och du vill använda dem och låta dem bli till riklig välsignelse för människor som kommer i deras väg, Herre. Vi prisar dig, Jesus Kristus, för den du är och allting du har gjort för oss, Herre. Tack för att vi får tillhöra dig, Herre. Och vi lägger resten av den här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen.